Idag har Vatikanradions skandinaviska redaktion glädjen att hälsa Astrid Bergqvist och Peter Edling från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin välkomna. Skulle ni kunna presentera er för våra lyssnare?
Astrid Bergqvist som jag heter. Jag har arbetat i regeringskansliet i Sverige under många år med internationella organisationer, biståndsorganisationer och FN-organisationer. Bland annat var jag 1987-90 stationerad i Rom som Sveriges representant till FNs livsmedels- och jordbruksorganisation.
Ja, jag heter Peter Edling och jag var i unga år markfysiker och sen har jag under huvuddelen av mitt liv försörjt mig som lantbrukare. Jag är ordförande för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademins jordbruksavdelning.
Och vad är det som för er till Rom i dessa dagar?
Ja, det här är ett led dels i framtida programplanering för akademin och sen är det för att utbilda oss som har deltagit i den här resan. Och det vi har gjort är ju att besöka flera FN-organisationer.
Vilka FN-organisationer är det då?
De FN-organisationerna som vi har besökt här nere är först och främst FAO som är den största jordbruksorganisationen av de tre som ligger i Rom. Och det är den främsta organisationen inom FN-systemet för jordbruks- och livsmedelsfrågor. Sen har vi också besökt två, man kan säga, systerorganisationer till FAO också inom FN-systemet. En som heter Världslivsmedelsprogrammet som huvudsakligen inriktar sig på att lämna livsmedelsbistånd i katastrofsituationer. Och en annan som heter IFAD, vilket betyder den internationella fonden för jordbruksutveckling, som är en mera som en bank som huvudsakligen inriktad på att bekämpa fattigdomen på landsbygden, riktar sig till kvinnor och främja livsmedels- och jordbruksutveckling i rurala områden.
Vilka är ni som har deltagit här i Rom? Hur många är ni?
Vi är ungefär 10 stycken. Vi har de mest skilda professioner, från lantbrukare till ekonomiprofessorer till tjänstemän som har jobbat inom regeringskansliet och med biståndsorganisationer av olika slag.
Och vad är då målet med en sån här resa?
Syftet med den är ju bland annat att utbilda ledamöterna i akademin om vad de här organisationerna sysslar med, men det är ju också att fånga upp hur de arbetar med de frågor som man från svensk sida tycker är viktiga och har drivit under åren. Akademin har ju en självständig ställning, men det är klart vi arbetar inom en svensk ram och påverkas ju också i vår allmänna syn på de uppfattningar som olika svenska företrädare, regeringen och andra organisationer, både statliga och frivilliga, för fram när det gäller utvecklingen på jordbruks- och livsmedelsområdet, både då i vår egen världsdel och i världen i stort.
Vad som är viktigt är att alla de här organisationerna som vi har besökt, de har understrykit jordbrukets betydelse såsom motor i välståndsutveckling. I Sverige är jordbruket en försummad del av samhället. Den har ju karakteriserats såsom varande en ålderdomlig näring med lite andra tillmälen också. Och man glömmer bort att jordbruket, det är grunden för kultursamhället. Alltså, om vi inte har ett jordbruk, då blir vi tvungna att samla maskar och rötter, att fiska och jaga. För att underhålla kultursamhället så är det nödvändigt med en ordnad livsmedelsförsörjning. Och det jag tycker har varit fantastiskt under de här dagarna är med vilken energi alla de här organisationerna har understrukit jordbruket som motor för utveckling.
Tror du att det här är en ny trend internationellt att se jordbruket som en motor, eller är det bara så att Sverige har behövt upptäcka det här, eller är det så att hela världen har behövt?
Ja, jag kanske tror att om du bor i länder där folk hungrar så är det inte så stor överraskning att jordbruket är viktigt. Men i största allmänhet så tror jag att det finns en sak som tyder på att det har varit en försummad insikt, och det är ju det att investeringar i jordbruket både i och u-länder har sjunkit under de sista decennierna. Och därför är det nödvändigt, om vi ska kunna försörja världen, att vi ökar investeringarna i jordbruket och ökar satsningen på forskning och utveckling. Jordbrukande innebär med nödvändighet att vi påverkar den omgivande miljön. Och det är inte alltid den påverkan är positiv. Och om vi ska kunna underhålla produktionssystemet, alltså hålla jordarna friska och våra vatten friska, då är det nödvändigt att vi också lär oss driva jordbruk utan att påverka omgivningen. Och det är väldigt svårt.
Jag tror också att det finns en ny medvetenhet i världen, bland världens ledare, för vikten av och nödvändigheten av att satsa på jordbruk. Det finns en rad både positiva och negativa signaler som tyder på det. Man kan ju se en av de här negativa signalerna under det här senaste året har ju varit de stigande livsmedelspriserna och ökade svårigheter framförallt för de fattiga att klara av sin försörjning. Globaliseringen bidrar nog på sitt sätt, men det är andra faktorer också. Det faktum att det förekommer krig i många områden producerar, om man nu får använda det ordet i det här sammanhanget, väldigt mycket människor som har oändligt stora svårigheter att klara sin egen försörjning. Men jag tror att fred och stabilitet är en viktig förutsättning och det hoppas jag att världens ledare lägger på minnet. Sen tog FN också, bland annat FOs generaldirektör, initiativet till en stor konferens som var här i Rom i juni, som jag tror har nog väckt insikten hos många av världens ledare, både de som sitter i regeringar och andra ledare i det civila samhället, om nödvändigheten. Och också stora organisationer som Världsbanken har också signaler om att det nu behövs allvarliga satsningar på jordbruket. Så jag tror och hoppas att det är en ny trend och att det når ut och också att det hjälper till att stödja många av de små jordbrukarna i utvecklingsvärlden. Inte minst kvinnorna som ofta är de som får bära det tyngsta lasset och som verkligen är de som odlar jorden många gånger utan de riktiga medel som de egentligen skulle behöva.
Vad tror ni att svensk jordbruksetik skulle kunna bidra med på internationell nivå?
Alltså, Sverige är ju ett litet land, men man måste komma ihåg att på global basis så är 999 promille underproduktion. Det betyder att några måste dö. 1001 promille är en överproduktion och då finns det ett litet överskott. Och det gör att även om vi är ett litet land så har den produktion som vi har betydelse. Men jag skulle återkomma till priset som vi var inne på. Alltså det har man ju återkommit till i alla de här organisationerna. Att de ökande livsmedelspriserna har inneburit både möjligheter och problem. Det är ju problem för de delar av en befolkning som är tvungna att köpa all sin mat. Och det är då en fördel för de som har möjlighet att producera mat. Och stigande livsmedelspriser gör ju det att en liten lantbrukare som kanske tidigare inte har tyckt var någon idé att producera, han har börjat producera för avsalu, förbättrar sin egen ekonomi, ökar utbudet på den marknad där han opererar.
Så att han har föredragit att odla för att tjäna pengar istället för att odla för att nära sig?
Ja, och ofta är det så att han kanske har försummat sina odlingar för det har varit så dåligt betalt och försökt finna sin utkomst på ett annat ställe. Och då kan han istället försöka närma sig någon slags näringsjämvikt för familjen och redan det är ju ett stort framsteg.
I Sverige idag är man ju väldigt uppmärksam på att man ska äta produkter som har producerats nära.
Om man ser på miljöaspekterna så mat skickas tvärs över världen kanske inte är alltid det bästa för miljön eller för produkterna. Så det beror väl lite på vilken typ av produkter som produceras. Men möjligheter för både för Sverige som producentland och för u-länderna att kunna producera och sälja på marknader också som ligger lite utanför det egna närområdet tycker jag inte är fel. Jag tror att det ändå kan bidra till en ökad globalisering som inte bara, man behöver inte bara se nackdelar med det, att vi världen för samman och att vi samarbetar på olika sätt i den enda värld som vi vet att vi har.
Det finns ju en ytterligare fördel med globalisering och det gör ju att stora katastrofer när det gäller odlingsresultat i vissa områden, det kan ju hävas genom att mat kommer in från andra områden. Om bara det får vara fred, vilket ju, precis som du sa, är något som...
Så freden är avgörande?
Ja, fred är avgörande.
Ja, det...
Ska du kunna plöja din åker och valla dina djur, då måste det vara fred. Om det är någon som kommer och tar eller åken och driver bort djuren, då är det ju inte särskilt mycket mening att hålla på med odlande. Och det är ju den situation många odlare i vissa utsatta delar av världen är i. Att man vet inte om jag kommer att ha den här marken nästa år.
Men kan det även vara så att man vänder på det, att jordbruk kan främja freden?
Jag tror inte fred uppstår ur jordbrukande, för jordbrukaren eller herden är ju oerhört sårbara. Och sen kommer det människor åkande i fordon och de har effektiva vapen med sig och så vidare. Det finns den med oxar plöjande bonden eller herden som står ute och tittar på sina får. Han har ju inget att försvara sig med. Jordbrukande i dess olika former tror jag inte kan skapa fred. Däremot är det en förutsättning för att det ska gå bra att det är fred. Sen är det tyvärr så att en del konflikter handlar ju om konflikt mellan herdar och bofasta odlare. Efterfrågan på mark gör att man strider om det är herden, nomaden, som ska ha den eller det är den bofaste. Den konflikten har vi faktiskt i norra Sverige, i vårt eget land, i samefrågorna. Samernas betesrättigheter är det ständigt bråk om. Så det är möjligt att det är en nyttig lektion för Sverige att lösa den frågan.
Om man kommer från den Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, vad är man då stolt över som svensk jordbrukare?
Ja, det måste jag svara på. Nej, men jag är stolt över att vara lantbrukare. Jag tycker att jag har världens finaste arbete. Och jag har verkligen gillat att vara lantbrukare, att odla och föda upp djur. Det är något stort och jag har brukat påstå att jag är en av de få yrkeskategorier som direkt bryter arm med vår Herre. Nu är det tyvärr så att han oftast är starkare än jag, men jag kan i alla fall protestera av alla krafter när det inte går riktigt bra.
Och vad tycker ni då att ni har fått för lärdom som ni för med er hem efter de här dagarna?
Ja, det är ju understrykande av lantbrukandets betydelse. Ja.
Och det får man bekräftat när man kommer?
Ja, man får bekräftat. Man får bekräftat vilken kunskapsbas som det finns i de här organisationerna. Och de är ganska olika, men man får också, tycker jag, bekräftat ändå den entusiasm som man går in för den här uppgiften. Jag tyckte att alla de som vi träffade verkade besjälade av den känslan var en på sitt...
Jag tror att det är viktigt det ni sa i början, att understryka att jordbruk är kultur. Och om man underskattar jordbruket så underskattar man en del av kulturen.
Helt visst. Jag understryker vad du säger också om den glädje som vi har träffat på. Den entusiasm man har inför sina arbetsuppgifter. Det har verkligen varit roligt. Och det tar vi med oss. Och det ska vi försöka förmedla till Sverige. Att så ska man bete sig om man har ett viktig uppgift. Man ska värna om sin uppgift att vårda jordbruket med entusiasm.
Jag tackar er så hjärtligt för att ni kom hit.
Ja, tack för det.